إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأهلا وسهلا ما شاء الله دهاري دن أندرا لكونا i förklaringen på Kitab Bedd al-Wahi från Sahih al-Imam al-Bukhari. Och vi gick i förra veckan lite kort igenom Imam Bukharis biografi, lite om själva boken, och vi gick också igenom första hadithen. Kommer ni ihåg den hadithen? Innam al-a'malu bin-niyyat. Att gärningarna avgörs baserat på ens avsikter. En fråga innan vi börjar. Är det någon som minns varför författaren nämnde den hadithen som den första hadithen i Sahih al-Bukhari? Då den inte har någonting länkat till hur uppenbarelsen började. Vad har hadith innam al-a'malu bin-niyyat att göra med uppenbarelsen? Eller varför nämnde Imam al-Bukhari denna hadith som den första hadithen i denna mäktiga bok? Är det någon som vet? Ahsant. Han ville påminna oss om att påminna sig själv och oss om att rena våra avsikter. Varför skrev jag denna bok och varför läser jag denna bok? Jo, för Allahs skull, för att lära mig. Så att man alltid som muslim ska uppdatera och rena sina avsikter. Tayyib. Kitab Bedd al-Wahi, kapitlet om hur uppenbarelsen började. Varför började Imam al-Bukhari sin bok med detta kapitel? Jo, vi sa för att allting som kommer att nämnas i denna bok, alla dessa tusentals hadither, är wahi, det är uppenbarelse. Så då kommer ju en fråga, hur började denna uppenbarelse? Så därför började han med detta kapitel. Och vissa andra lärda nämner att islam är den största gåvan, eller hur? Att Allah Azza wa Jal vägledde oss till islam är den största gåvan. Och den här uppenbarelsen, den är al-islam. Så hur började detta goda som Allah Azza wa Jal har väglett oss till? Eller vad är dess ursprung? Hur kom det ner till oss? Och det är också en orsak till varför författaren började med detta kapitel. Vi ska idag inshallah ta'ala läsa två hadifer som handlar om hur uppenbarelsen kom ner. Och det här är hadither som alla muslimer måste känna till. Faller in under allmän bildning. Inne vad en muslim inte kan vara ovetande om. Utan muslimen måste ha kunskap om dessa hadither. Så hadith nummer två berättas från Aisha Umm al-Mu'minin radiyallahu anha. Att al-Harith ibn Hisham radiyallahu anhu frågade Rasulullah sallallahu alaihi wasallam och sa, ja Rasulullah, hur kommer uppenbarelsen till dig? Och då så sa han, ibland kommer den så som en ringande klocka. Och det här är det svåraste för mig. Faya'asimu anni waqad wa'aytu anhu maqal. Och sen stannar den upp och jag minns vad ingen har uppenbarat. Och ibland så kommer uppenbarelsen till mig genom en ängel, en man som talar till mig och jag minns vad han sa. Och detta är lättast för mig. Och så sa Aisha radiyallahu anha, jag kunde se Rasulullah sallallahu alaihi wasallam få uppenbarelsen under en iskall dag, eller kall dag, och hans tinning eller panna var fylld med svett. Den rann svett. Namn. Så det här är den första hadithen. I denna hadith så frågas då sändebudet alaihi salatu wassalam hur uppenbarelsen kom. Och då nämner han här vissa av de sätt som uppenbarelsen kommer på. Okej. Och de lärda nämner här en ayah från surat Shura. Där Allah subhanahu wa ta'ala säger: وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا. Det är inte passande att Allah ska tala till en människa förutom genom uppenbarelsen. أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَاب. Eller bakom ett skynke eller hölje. أو يرسل رسولا إلغة الله كرت سندبل فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي كبير إلغة الله كرت سندبل och detta sändebud förmedlar vad Allah vill. Så här nämner Allah Azza wa Jal hur han uppenbarar till människorna. Och det är att Allah Azza wa Jal då uppenbarar med al-wahy. Wahyen, och det här kommer vi prata om, uppenbarelse. Det kan vara al-ilham, inspiration, eller det kan vara en sandrum. Eller min wara hijab, eller bakom en hijab. För Allah talar inte, alltså vad kan man säga, alltså personen som får uppenbarelsen ser inte Allah subhanahu wa ta'ala, utan det är någonting emellan. Eller så skickar Allah en ängel som uppenbarar. Sheikh bin Baz rahimahullah nämner här att denna hadith bevisar på hur svårt det var för profeten alaihi wasallam att få uppenbarelsen. Det var inte någonting enkelt. Ibland var det enkelt. Som han sa då, Jibril kom till mig och talade. Han kom i skepnaden med människa och talade, förmedlade budskapet. Det var inte så komplicerat. Men ibland var det komplicerat. Som då han fick det här ringande ljudet. Och de lärde sig att det här ringande ljudet kom för att fånga hans uppmärksamhet. Att han inte ska fokusera på någonting annat. Hans hjärta ska vara så mottagligt som möjligt. Tayyib. Och sen får han då uppenbarelsen. Eller att uppenbarelsen kommer på en kall dag. Men för att den är så tung. Det är så påfrestande. Så fylls hans panna och hans tinning med svett. Och han nämner också här Ibn Uthaymin. Att då Hudhayfa radiyallahu anhu lät profeten alaihi wasallam ha sitt ben över hans ben. De satt en gång. Om jag inte är fel så satt de i en grotta. Och uppenbarelsen kom ner. Och han kände hur hans ben nästan krossades. Genom profetens ben blev så tungt att hans ben nästan krossades. En gång satt han på en kamel och kamelen orkade inte att stå upp på sina ben när uppenbarelsen kom ner. Så som Allah subhanahu wa ta'ala säger, då Allah azza wa jalla säger, inna sanulqi alayka qawlan thaqila, att vi kommer att uppenbara ett tungt ord till dig. Ja, det är någonting svårt, det är någonting mäktigt. Så det är inte enkelt. Och då nämner här ulema, varför skulle det vara komplicerat? Varför skulle det vara svårt eller varför skulle det vara påfrestande? Jo, för att höja profetens nivå, alaihi salam. Att öka hans belöning hos Allah azza wa jalla och hans nivåer i paradiset. Det kom en gång en man till Imam Malik, jag nämnde den här versen. Han frågade Imam Malik en fråga. Och Imam Malik, han typ stannade upp och tänkte till. Och då säger mannen, men det är en enkel fråga. Det är en liten fråga. Så Imam Malik blev arg. Han säger, vadå enkelt? Så nämnde han den här versen. Inna sanulqi alika qawlan thaqila. Den islam är någonting tungt, det är någonting stort. Vadå enkelt? Och tyvärr, många har den här inställningen idag. Säg vad som helst om islam. Vem som helst pratar om islam. Jag tycker, jag känner hit och dit. La, islam är någonting allvarligt. Det är Allah subhanahu wa ta'ala religion, meningen med livet. Du kan inte prata om islam baserat på okunskap. Och du ska inte ta lätt på islamiska frågor, utan allting i islam är på allvar. Tayyib. Sen nämner Sheikh bin Baz hur uppenbarelsen kom till profeten alaihi salatu wassalam. Han nämner att två av dem nämns i denna hadith. Och den tredje är inspiration. Att ängeln uppenbarar direkt till profetens hjärta alaihi salatu wassalam. En neftu fi ruh. Som då han sa i hadithen att Ruh al-Qudus, yani Jibril, kom till mig. Nefatha fi raw'i, han typ uppenbarade, inspirerade till mig att ingen själ kommer att dö tills han fullbordat hans liv och hans försörjning. Taib. Så fattakullah, så frukta Allah, och ajmilu fi talab, och sök risk på ett tillåtet sätt. Och den här hadithen sahih. Så vad sa han här, att Ruh al-Qudus, yani Jibril a.s. uppenbarade till honom genom att inspirera eller uppenbara direkt till hans hjärta. Där har vi en form av uppenbarelse. En annan form av uppenbarelse är att Allah azza wa jalla talar till profeten direkt, utan wasita. Så som han talade till Musa a.s. Är det någon som vet när Allah subhanahu wa ta'ala talade till profeten Muhammad a.s. direkt utan någon ängel mellan dem? Ja. Al-Isra wal-Mi'raj, himlafärden. Då Allah azza wa jall föreskrev bönen. Då talade Allah azza wa jall direkt till honom. Och som vi också vet till profeten Musa alaihi salatu wassalam. Ja. Eller en annan form av uppenbarelse är också sanddrömmar, som vi kommer höra i nästa hadith. Att profeten får sanddrömmar, för profeterna får inte mardrömmar. Eller då att ängeln kommer till honom och uppenbarar. Och som vi sa, ingen kan komma och inspirera eller lägga uppenbarelsen i hans hjärta. Eller att han talar till honom. Och även där kommer, och det är Jibril som kommer. Ibland kommer han i sin vanliga skepnad. Det hände någon enstaka gång. Han täckte hela horisonten och hade 600 vingar. Eller så kommer han i skepnaden av en människa, vilket var det vanligaste. Som ni vet från hadith Jibril. Då han kom till moskén och frågade, ja Rasulullah och ja Muhammad, berätta för mig om al-Islam, berätta för mig om al-Iman och så vidare. Och han nämner också då en till form av inspiration, eller en till form av uppenbarelse som kan vara inspiration. Eller ilham på arabiska. Och Sheikh Ben Baz säger att det här inte är unikt för profeten. Taib. Utan det här har Allah azza wa jalla nämnt om andra människor. Till exempel så nämner han versen där Allah subhanahu wa ta'ala säger وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ اَرْضِعِ. Och vi uppenbarade till Moses moder att hon ska amma honom. Allah nämner här ordet وَأَوْحَيْنَا, uppenbarade. Och då kommer frågan, Moses mor, var hon en profet? Nej, hon var inte en profet. Utan som vi vet så var alla profeter män. Det fanns ingen kvinnlig profet. Taib. Så vad menas då med att hon här fick wahi, uppenbarelse? Och samma sak alla nämner om biet. Att vi uppenbarade för biet. Att söka din mat i bergen och så vidare. Eller en uppenbarelse i form av yani, religiösa texter? Nej, utan det är inspiration. Att göra vissa val eller göra vissa saker. Okej? Okay? Och också som du har nämnt i hadithen att Umar radiyallahu anhu är en person som är mulham. En person som har fått inspiration. Att sanningen talar på hans tunga. Radiyallahu anhu. Så här finner vi att uppenbarelsen kommer då på olika sätt. Eller hur? Det kan vara som en sån inspiration. Ängeln inspirerar till hans hjärta. Ängeln talar till honom. Eller Allah talar till honom direkt. Eller han får en sanddröm. Eller inspiration. De här kategorierna av uppenbarelse nämner de lärda. Vi går vidare till nästa hadith som handlar om hur profeten alaihissalam fick uppenbarelsen första gången. En väldigt, väldigt mäktig hadith med många vackra lärdomar. Och den hadithen berättas också från Aisha om al-Mu'minin att hon sa då profeten alaihissalam först fick uppenbarelsen. Så såg han sanddrömmar i sömnen. Och det han såg skedde i verkligheten. Det föll in och förverkligades så som morgonljuset gärna lyser upp på morgonen. Sedan hubbiba ilayhi al-khala, fick han kärleken för att dra sig undan. Att vara själv. Och han brukade vara själv i Ghar Hira, grottan Hira, strax utanför Mekka. فَيَتَحَنَّثُ فِيهِ. Och han brukade dyrka Allah i grottan. اللَّيَالِ ذَوَاتِ الْعَدَدِ, under ett visst antal nätter eller dygn. Innan det att han gick tillbaka till sin familj för att ta med mat och provision och gå tillbaka och fortsätta. Så han gick då till Khadija radiyallahu anha och hämtade mat för att gå tillbaka till grottan. Tills det att sanningen en dag kom till honom. Då han var i grottan av Hira. Så ängeln kom till honom och sa iqra. Och då säger profeten alaihissalam, ma ana biqari. Jag kan inte läsa. Och då greppade eller kramade Jibril om honom väldigt hårt, så att han blev, det var väldigt påfrestande, tappade andan och blev yani kraftlös. Och sen släpper han honom och säger Iqra, läs. Och då säger han återigen, jag kan inte läsa. Så han greppade honom återigen, kramade honom, så att han tappade andan, eller han blev väldigt, det var väldigt påfrestande. Och sen säger han då, skickade, släppte honom och säger Iqra. Och då säger profeten alaihissalam, vad ska jag läsa? Och då så, den tredje gången så säger då Jibril, Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, khalaq al-insana min alaq, Iqra wa rabbuka al-akram. Och då blev profeten alaihissalam väldigt rädd. Tarjufu fu'adu, hans hjärta fylldes av rädsla och skräck. Och han skyndade sig hem tillbaka till Khadija bint Khuwailid. Och han sa till henne, zemmiluni, zemmiluni. Linda in mig, eller täck mig med ett täcke. Så hon täckte honom tills det att skräcken, rädslan försvann från honom. Och då berättade han för Khadija vad han hade varit med om. Och då så säger han, laqad khashitu ala nafsi. Jag fruktade för mig själv eller mitt liv. Och då så säger Khadija, kalla wallah. Nej, vid Allah, Allah kommer inte svika dig. Eller Allah kommer inte att göra dig ledsen. Abadan, någonsin. Varför? För du håller släktbanden. Wa tahmilu al-kall wa taksibu al-ma'dum wa tuqri'u al-dayf wa tu'inu ala nawa'ib al-haq. Hon nämnde dessa goda egenskaper som inshallah kommer att komma tillbaka till. Och i vissa hadither, du talar sanning och du håller al-amana. Hon nämnde dessa egenskaper. Och sen tog Khadija med henne till hennes kusin, hennes brorson Waraqa bin Nawfal radiyallahu anhu, ibni Asad, ibni Abdul Uzza, ibni Am Khadija. Och han var en person som i jahiliya, den för islamiska tiden, hade blivit nasrani, yani följde Isas religion alihi salatu wassalam. Och han brukade skriva al-kitab bil-ibraniya, yani på hebreiska eller arameniska brukade han då skriva den religiösa texten Taurat och Injil. Så han skrev från Injil vad Allah Azza wa Jal ville. Och han hade blivit en väldigt gammal man som tappat synen. Och då säger Khadija till honom, ja Ibn Am, lyssna på vad din brorson har att säga. Och då så säger han, ja Ibn Akhi, vad är det du har sett för någonting? Så profeten a.s. berättade då om hans upplevelse, vad han hade varit med om. Och då så säger Waraqa till honom att den som du har sett är en namus. Han som brukade komma till Musa. Och så säger Waraqa, ya laytani fiha jada'an. Jag önskar att jag vore ung och stark. Jag önskar att jag levde den dagen ditt folk kommer att utvisa dig eller förvisa dig från din stad. Och då säger profeten alaihissalam i förvåning, kommer mitt folk att utvisa mig? Kommer de att driva mig ut från Mekka? Och då så sa Waraqa, naam. Så är det. Ingen har kommit med det som du har fått, förutom att han fick fiender, förutom att han fick motstånd. Och om jag lever den dagen så kommer jag att stå vid din sida och försvara dig. Och sen gick det inte många dagar eller en kort tid tills Waraqa dog. Så här är då den hadithen vi tänkte reflektera lite över idag inshallah ta'ala. Tayyib. Aisha radiyallahu anha berättar här om hur uppenbarelsen började. Aisha umm al-mu'minin. Var hon med på den tiden? Hon var inte det, eller hur? Men hon berättar här direkt. Även om hon inte var med så är det en berättelse som är sahih. För det som alla sahaba berättar är autentiskt. Vi ifrågasätter inte och vi trotsar inte det som sahaba radiyallahu anhum säger. Utan Aisha radiyallahu anha har antingen hört detta direkt från profeten Muhammad alaihissalam eller på en medelväg genom någon annan person som berättade om denna händelse. Ja. Så hon berättade då om hur uppenbarelsen började. Och då så sa hon att uppenbarelsen började med ru'ya saliha. Och i vissa riwaya ru'ya sadiqa. Yani sandrömmar. Och ni minns ju att vi, jag tror det var i söndags, vi gick igenom att det finns tre olika kategorier av drömmar. Eller hur? Vi sa att det finns sandrömmar, ru'ya saliha. Och det finns fantasidrömmar. Och det finns mardrömmar från shaitan. Och de enda drömmarna som har någon betydelse i el-islam, det är sandrömmar. De är, som profeten Muhammed alaihissalam sa, bushra. Det är ett glädjande budskap. Och det är en del av 46 delar från profetskapet. En av 46 delar från profetskapet. Ja. Så det första uppenbarelsen som profeten fick alaihissalam, det var sandrömmar. Hur gammal var han när han fick dessa sandrömmar? Är det någon som vet? Det här ska ni veta, det är allmänbildning.
40 år.
40 år, självklart. Han blev utvald till att bli profet. Eller han fick uppenbarelsen första gången då han var 40 år. Okej? Okay. Är det någon som vet hur länge den här perioden fortsatte med att han bara fick drömmar?
6 månader,
precis. Och sen i Ramadan var då han var i grottan. Och det var då Jibril kom med Iqra. Och vad är beviset på det? Allah subhanahu wa ta'ala säger Shahur Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Att det var under Ramadan som vi uppenbarade Koranen. Inna anzalnahu fi laylat al-qadr. Inna anzalnahu fi laylat al-mubarak. Att det var under laylat al-qadr som Koranen kom ner. Och det var i Ramadan som Koranen då uppenbarades för första gången. Är det någon som vet vilken veckodag uppenbarelsen kom på? Vad är Ramadan med vilken veckodag?
Måndag.
Precis, en måndag. Som det nämndes i hadithen. Hadithen om att fasta på måndagen. Att det var den dagen han föddes och den dagen det uppenbarades för honom första gången. Så här nämns det då att profeten a.s. fick dessa sanddrömmar. Och det är som en form av förberedelse på vad som ska komma. I 6 månader fick han då dessa sanddrömmar och de förverkligades så som morgonljuset kommer på morgonen. Yani de blev exakt så som han har sett dem. Han såg saker i drömmen som sen skedde i hans vardag. Och här nämner ulema att sanddrömmar är också av två kategorier. Det finns de som är tydliga och inte behöver tolkas. Och det finns de som där Allah Azza wa Jalla visar liknelser, symboler och liknelser, och de behöver tolkas. Men här var profetens drömmar alaihissalam väldigt tydliga, klara. Det han såg i drömmen, det hände i verkligheten. Så Allah förberedde honom här, yani, själsligt på uppenbarelsen som skulle komma. Och vissa lärda nämner att han såg Jibril i drömmen. Och det nämns ju också att han såg vissa underliga saker med stenar och träd och liknande i Mekka. Så allt det här var en förberedelse på vad som skulle komma. Och här nämns då att han fick sanddrömmar i 6 månader. Och vi sa ju att sanddrömmar är en bushra, ru'ya saliha. En rättfärdig dröm som den troende ser om sig själv eller någon ser den om honom. Och det sägs också vara en förklaring på hadithen att drömmar, sanddrömmar är en del av 46 delar från profetskapet. En del från 46 delar från profetskapet. Då säger vissa lärare så här, att sanddrömmarna varade under 6 månader. Eller hur? Ett halvår. Och hur många år var profeten alaihissalam profet? 23 år. 23 gånger 2 är 46. Eller om du delar in det i halvårsperioder så blir det 46 delar. Taib. Så det här var en av de delarna. Och det här visar på vilken enorm position sanddrömmar har i el-islam. Så vad hände då när han fick dessa sanddrömmar? Hubbiba ilayhi al-khala. Så tyckte han om att dra sig undan och vara för sig själv. Så han gick till Ghar Hira. Som ligger ungefär 6 kilometer från Kaaba. Och den här grottan ligger uppe i ett berg som kallas för Jebel Nur. Och det här berget är väldigt högt. Jag tror det är 600 meter högt. Väldigt svårt att ta sig upp dit. Och den här grottan är inte heller som man kanske föreställer sig en jättestor grotta. utan den är väldigt liten. Det får bara plats ett fåtal personer i grottan. Så han brukade sitta där i flera nätter i sträck och dyrka Allah subhanahu wa ta'ala. Yatahannaf. Och i vissa riwaya, yatahannaf. Och det här förklarar yatahannaf, som Sheikh Abdul Muhsin säger. Yatahannaf kommer från al-hanafiyya. Al-hanafiyya, yani från Ibrahims religion, alayhi salatu wassalam. Al-islam huwa dinu al-halif. Yani religionen av islam är religionen av monoteism. Tauhid. Hunafa wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu din. Hunafa. Hanif betyder en person som vänt sig bort från shirk och vänt sig till tauhid. Endast dyrkar Allah subhanahu wa ta'ala. Okej? Och det här är alla profeters religion. Och det var i den religionen, al-islam, som Ibrahim a.s. kom med. Det var han och Ismail som byggde Kaaba. Och lite spår av denna religion fanns kvar. Men den hade blivit förvanskad, den hade blivit förändrad av att man hade infört staty av gudadyrkan, polyteism och liknande i Mekka. Och det här var någonting som profeten Muhammed a.s. inte tyckte om. Han dyrkade inte statyer och falska gudar någonsin i sitt liv. Han gjorde inte de skamlösa saker som folket i Mekka gjorde. Han var på en mycket högre nivå. Han var på den högsta nivån. Alayhi salatu wassalam. Så han drog sig undan och dyrkade Allah. Här har inte nämnts hur han dyrkade Allah. Gjorde han bön? Gjorde han dua? Gjorde han dikr? Vad gjorde han? Det har inte nämnts. Så vi lämnar det där. Vi ska inte spekulera i saker och ting där vi inte har någon kunskap. Som vissa lärde sig. Utan han dyrkade Allah med den kunskapen han hade. På bästa sätt. Taib. Så han satt då där vissa nätter i rad. Han hade med sig mat som Khadija radiyallahu anha hade fixat till honom. Och sitter då i grottan i flera dygn och dyrkar Allah subhanahu wa ta'ala. Och sen går han tillbaka till Khadija radiyallahu anha. Och hämtar mera mat och självklart besöker henne och så vidare. Och det visar också på att han är ansvarsfull. Inte bara att han lämnar sin familj i flera veckor eller månader, utan han ser också efter sin familjs behov. Besöker dem med jämna mellanrum. Men att han drog sig undan. Och han nämner också de lärda att Allah subhanahu wa ta'ala fick honom att tycka om denna khala, alltså denna ensamhet, att dra sig undan. För att han skulle förberedas också själsligt på att kunna ta emot uppenbarelsen. Du vet om du har ett rent sinne. Du är inte tankspritt. Du är mer mottaglig. Men du har gjort massa saker under dagen. Du är trött. Du har 50 saker att tänka på. Och sen ska du ta in någonting stort. Det kan bli jobbigt, eller hur? Men om du är liksom, du har sinnesro. Du har inte mycket att tänka på. Du dyrkar Allah subhanahu wa ta'ala. Så är du mycket, mycket mottagligare. Mycket, mycket enklare att ta emot den stora uppgift som skulle komma till honom. Att bära på budskapet. Att bli rahmatan lil alamin, khatam al anbiya, sista sändebudet och en rahma för hela mänskligheten. Ja. Och då så nämner här sen profeten alaihi salatu wassalam tills den dagen då ängeln kom till honom. Ja'ahul haqq. Han kallade det för sanningen, yani tills Allahs uppenbarelse kom för första gången. Och huwa fi rarihi ra faja'ahu al-malak. Och ängeln kom till honom. Det var Jibril som kom. Det nämns inte i hadithen, men det var Jibril som kom. Jibril är den ängel som ni alla känner till som har ansvar att komma med uppenbarelsen, eller hur? Och Jibril kom här i skepnaden av en människa. Och det här var det vanligaste. Att han kom i skepnaden av en människa. För att Muhammad alayhi salatu wassalam såg bara Jibril två gånger i hans riktiga skepnad. Hadithen som kommer efter denna och en annan hadith där han nämner att Jibril var så stor att han täckte hela horisonten. Han hade 600 vingar. Allah Akbar. 600 vingar och så stor att han täckte hela horisonten. Mashallah. Men han kom här då i skepnaden av en människa. Och kramade om, greppade profeten Muhammad a.s. och säger till honom, Iqra, läs. Och profeten a.s. säger, jag kan inte. Han släpper honom och han är helt utmattad. Och han säger, jag kan inte. För han var en nabiul ummi. Han var den som inte kunde läsa och skriva. A.s. Så han säger, jag kan inte läsa. Och det här repeterade då Jibril 3 gånger. Och sen säger han då 3:e gången, vad ska jag läsa? Och då säger då Jibril, iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Läs i din herres namn, han som har skapat. Här nämner också då vissa ulema, eller det är maruf liksom, att det här är den första Koranen Allah uppenbarade. Om ni frågas vad är den första Koranen Allah uppenbarade, så är det surat Iqra. Tayyib. Och sen diskuteras också vad är den sista Koranen Allah uppenbarade. Är det någon som vet? Vad är den sista suran Allah uppenbarade? Idaja Nasrullahi wal Fatih. Precis. Och det sägs också surat Tauba. Och de sista ayat Allah uppenbarade sägs vara de sista verserna från surat al-Baqarah, då Allah talar om ränta och liknande. Så det här var den första Koranen Allah uppenbarade. Och här är ikhwa, kära bröder och systrar. Finns det en tankeställare? Vad är det första ordet Allah uppenbarade till mänskligheten? Iqra, som betyder läs. Och det tyder på vad? Att al-Islam är en din, en religion av kunskap. Att vi måste lära oss. Vi måste utbilda oss. Vi måste söka kunskap. Profeten sallallahu alaihi wasallam sa att sökandet av kunskap är en plikt för varje muslim. Wajib. Måste. Om du inte söker kunskap, syndar du. Du måste lära dig vad som åligger dig så att du kan dyrka Allah på ett korrekt sätt. Iqra. Och det här visar på att islam inte bara är en din, en religion där man ska vara okunnig. Bara göra som andra gör eller följa sina föräldrar och liknande. Islam är en religion som baseras på kunskap. Alhamdulillah. Uppmanar oss till att utbilda oss. Och Allah subhanahu wa ta'ala höjer de troende i nivåer baserat på deras kunskap. Ju mer kunskap du får om Allah, ju närmare kommer du till Allah. Innama yakhsha Allaha min ibadihi al-ulama. Allah säger att de som sannligen fruktar Allah från hans tjänare, det är de lärda. Så ju mer kunskap du får, ju närmare kommer du till Allah subhanahu wa ta'ala. Så kunskapen är otroligt viktig. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala, iqra bismi rabbika. Läs i din herres namn. Och här nämner de lärda att Allah här nämner ett påbud, en god gärning, en dyrka, vilket är att söka kunskap, att studera och att lära sig. Och sök din herres hjälp. Och det här är någonting vi finner jätteofta i Koranen. Att Allah subhanahu wa ta'ala påbjuder oss med en dyrka och uppmanar oss till att söka hans hjälp i att fullborda denna dyrkan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. För vi kan inte göra någonting. Vi kan inte dyrka Allah subhanahu wa ta'ala om Allah inte hjälper oss. Ha? Eller hur? Ihris ala ma yanfa'uka wa sta'in billah. Sök hjälp eller lägg vikt och betona det som gynnar dig. Yani, kämpa att göra bra saker och sök Allahs hjälp. Så vi människor ska inte förlita oss på oss själva. Utan vi ska alltid vända oss till Allah subhanahu wa ta'ala. Och be honom att hjälpa oss. Bismi rabbika. Läs i din herres namn. Yani, al-basmala är här kalimatul isti'ana. Du söker Allahs hjälp i att kunna läsa. Och därför ni vet, bismillah, du söker Allahs hjälp i att läsa. Bismillah när du äter. Du söker Allahs hjälp i att kunna äta, att få baraka i maten och så vidare. Och därför nämndes det i vissa hadither att alla angelägenheter som inte börjar med bismillah, de är yani, avklippta eller de är inte så värdefulla. Så en basmala är bra att man börjar sina saker med att söka Allah subhanahu wa ta'alas hjälp. Och samma sak här, en fråga. Varför kom inte bara Jibril och sa läs? Varför skulle han greppa profeten Muhammed alaihissalam och krama om honom så där otroligt hårt så att han blev väldigt yani, kan man säga, kraftlös. De säger återigen här för att fånga hans uppmärksamhet, att han ska ha total 100% fokus på vad som nu ska komma och ske, att det här är någonting stort, det här är någonting allvarligt, du måste vara mottaglig. Så profeten alaihissalam efter den här händelsen blev skräckslagen, jätterädd. Tänk dig själv, han är uppe i en grotta ensam. Det finns ingen belysning eller någonting sånt. Och någonting sånt här hände. Och du vet inte vad det är för någonting. Vem var det som kom? Vad är det som har hänt? Så han blev väldigt rädd. Och skyndade sig hem till Khadija radiyallahu anha. Och hans tarjufu fu'aduhu. Yani hans hjärta skakar i skräck. Skräckslagen. Och han säger till hans fru Khadija. Zambiluni, zambiluni. Yani täck mig, täck mig. Eller linda in mig, linda in mig. Tills hans rädsla försvann. Zahaba anhu arau. Yani rädslan försvann. Och då berättade han för Khadija vad som hade hänt. Och Khadija säger här. Yani han säger då. Laqad khashitu ala nafsi. Jag fruktade för mig själv. Alltså jag blev rädd vad som skulle hända mig. Och många lärare säger att det betyder jag fruktade för mitt liv. Jag fruktade för min hälsa, mitt tillstånd, mitt förstånd. Yani han blev vetskrämd av den här händelsen. Och då säger Khadija radiyallahu anha, som den starka, stöttande och troende kvinnan hon var, kalla, nej, Allah kommer aldrig att svika dig. Och i en annan riwaya på hadithen, Allah kommer aldrig göra dig ledsen eller besviken. Och så nämnde hon varför. Och hon säger, innaka la tasilu rahim. Varför? För du är en person som håller släktbanden. Hon nämner här många goda egenskaper som profeten hade, a.s. Och det här var från Khadijas, mashallah, hon var en väldigt, väldigt smart kvinna. Hon visste att en person som gör gott får gott tillbaka av Allah subhanahu wa ta'ala. Gör du gott blir du skyddad av Allah subhanahu wa ta'ala. Så är det. Eller hur? Och det här lär vi oss i islam. Att profeten a.s. sa i hadithen att Allah hjälper sin tjänare så länge tjänaren hjälper sin broder. Att när du är en person som är god mot andra så kommer Allah att underlätta för dig. Och Ibn Uthaymin kommer att tala om det här mera senare. Men vad gjorde han? Han höll släktbanden. Latasil och Rahim. Och det här är en väldigt god egenskap i al-Islam. En viktig egenskap. Att hålla släktbanden. Speciellt med ens föräldrar, ens syskon och liknande. Och den här egenskapen fanns även hos många av Ahlul Jahiliyyah. De visste att det här är någonting man måste göra. Hålla släktbanden. Och islam kom och bekräftade att det här är någonting bra. Och så sa hon att den andra egenskapen som han hade var وَتَحْمِلُ الْكَلْ. Att du hjälper de utsatta. Eller ajiz. De som inte kan. De som inte har förmåga att göra någonting. De kanske är svaga i kroppen. Eller de kanske inte har ekonomisk möjlighet och liknande. Att du hjälper de svaga, de utsatta. Och den andra egenskapen var وَتَجْسِبُلْ مَعْدُونَ. Att du spenderar och hjälper den som inte har någonting. El ma'dum är den som är pank. Du hjälper dem som har det svårt. Och där finner vi också från profeten Sunna a.s. att han var den mest generösa av människor. Kana ajwadun nas. Som Anas radiyallahu anhu sa i Sahih Bukhari. Kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas. Han var den generösaste av människor. Och vad sa profeten a.s.? Thumma la tajidunani bakhila. Ni kommer aldrig finna mig vara snål. Och vad sa folk som blev muslimer? De sa, tro på Muhammed. Fa innahu yu'ti al-ata man la yakhsha al-faqr. För han ger som en person som inte är rädd för fattigdom. Han gav, om det så var det sista han hade, så gav han det fi sabilillah. Alayhi salatu wassalam. Så han var generös både innan islam och efter att Allah Azza wa Jalla gjorde honom till profet. وَتُقْرِئُ الضَّيْفِ. Och du tar väl hand om gästen. Du, yani, bjuder gästen. Och det har också en väldigt fin egenskap som araberna hade före islam. Som islam kom och bekräftade, förankrade. Det här är något man ska fortsätta med. Och det sägs att den första som praktiserade denna sunna, att ta hand om gäster och bjuda sina gäster, det var profeten Ibrahim a.s. Och en då tradition som araberna höll fast vid. تُقِرُ عُدَيْفُ تُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ. Och du hjälper dem, yani folk i utsatta situationer. Yani i det som är rätt. Och den här meningen är väldigt generell. Det nämner inte om det är ekonomiskt eller om det är fysiskt eller om det är med att hjälpa någon med att medla eller liknande, utan du hjälper folk i att uppnå eller göra det som är rätt, att få sin rätt och liknande. Han var en person som, mashallah, tyckte om att saker ska vara rätt och gillade orättvisa och hjälpte alla människor att få sin haq. Och det lades till i vissa hadither, och du är ärlig då du talar och du håller din aman. Är någon som vet vad profeten Ali Sattaslam kallades för innan al-Islam? I Mekka av al-Mushrikin.
Amin,
precis. As-Sadiq al-Amin. Den ärliga, den pålitliga. Och därför till och med i den kända hadithen, jag tror den finns i Sahih Muslim, då Allah subhanahu wa ta'ala uppenbarade till honom att förkunna budskapet. Gå ut, öppet nu. Så samlade han Ahlul Mekka vid As-Safa, berget bredvid Kaaba. Och han säger till människorna, vad skulle ni säga om jag sa till er att det finns en armé bakom berget som är på väg att attackera er? Skulle ni tro på mig? Och då säger de här kända orden, مَا جَرَّبْنَا عَلِكَ الْكِذِبْ. Vi har aldrig sett dig ljuga. Det här sa de innan han blev profet. Vi har aldrig sett dig ljuga. Subhanallah. Det är klart vi skulle tro på det. As-Sadiq al-Amin. Alayhi salatu wassalam. Så han hade dessa väldigt fina karaktärsdrag innan han blev profet. Och han nämnde också de lärda hadithen där profeten alayhi salatu wassalam sa, khiyarukum fil jahiliya, khiyarukum fil islam. Att de bästa av er innan islam är de som också blir bäst i islam. Genom har man goda karaktärsdrag, fina egenskaper innan man blir muslim, så följer de här karaktärsdragen med när man blir muslim. En islam förfinar bara, finslipar dessa karaktärsdrag. Och du belönas för allting gott du har gjort innan du blev muslim. Genom alla de här fina sakerna som han gjorde, belönas han för efter att han blivit muslim. Och samma sak med oss. Därför finner man oftast att de med den bästa karaktären är de som också är mest väluppfostrade och hade den bästa karaktären innan det att de blev muslimer eller praktiserande och så vidare. Och den här precis den här delen av hadithen bevisar då en väldigt viktig sak, och det är att när man är en god människa, Khadija hade helt rätt, du är en god människa, Allah kommer inte svika dig. Allah kommer inte göra dig ledsen. Utan Allah kommer att underlätta för dig. Det här kan inte vara någonting dåligt. Taib. Och då nämner han här Ibn Uthaymin versen där Allah subhanahu wa ta'ala säger, فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. Och vad beträffar den som ger till de fattiga, وَاتَّقَى, och fruktar Allah, lyder Allah subhanahu wa ta'ala, وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى, och tror på det goda eller nästa liv och paradiset, för honom kommer vi att underlätta det goda. Men vem är alla underlätta för? Den som har goda egenskaper. Och här nämner motsatsen. Den som har dåliga egenskaper. Då säger Allah subhanahu wa ta'ala att när de valde att gå vilse, så vilseledde Allah subhanahu wa ta'ala deras hjärta. Och så är det. Vill man att Allah ska underlätta för en i livet? Gör bra saker. Gör goda gärningar. Underlätta för folk, hjälp de behövande, hjälp de fattiga, hjälp dina bröder, dina syskon. Allah kommer att hjälpa dig. Det goda du gör kommer tillbaka. Och det här är en generell princip i al-Islam som genomsyrar hela religionen. Kama tudin tudan. Så som du är mot andra kommer Allah att vara mot dig och ännu mer. Ar-rahimuna yirhamuhum ar-rahman. Profeten alaihissalam sa att de barmhärtiga kommer den barmhärtiga att förbarma sig över. Vill du ha Allahs rahma? Ha rahma mot folk. فَلْيَعْفُوا وَلْيَسْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. Förlåt och överse. Vill ni inte att Allah ska förlåta er? Eller hur? Vad säger Allah? أَنْفِقْ يَبْنِ عَدَمْ أُنْفِقْ عَلَيْكْ. Människa skänk och jag kommer att ge till dig. Och så vidare. Och det här är en princip som genomsyrar hela religionen. Så vill man att Allah ska vara god mot en, Allah ska vara förlåtande, Allah ska vara generös, så ska man också ha dessa goda egenskaper jämt emot sina medmänniskor. Vad gjorde sen Khadija radiallahu anha efter att hon givit profeten alaihissalam dessa tröstande ord. Hon tog honom till hennes kusin, hennes farbrors son, Warqa bin Nawfal. Och han var en äldre man som nämndes i hadithen. Jättegammal, så pass gammal att han förlorat synen. Och den här mannen ogillade också det tillståndet som folket i Mekka var på. Statydyrkan, att de gick runt Kaaba nakna, de drack alkohol, de hade prostituerade kvinnor, de åt självdöda djur och liknande avvikelse som inte hör hemma i profeten Ibrahims religion. Så Warqa bin Nawfal hade blivit nasrani. Ja, han var muslim, men i den benämningen att han följde Isa alaihi salatu wassalam. Och han var skriftlärd. Han brukade skriva, alltså innan han förlorade synen, brukade han skriva ner uppenbarelsen på arameniska eller hebreiska. Brukade han ha dessa böcker och texter. Så han var skriftlärd. Och de lärde nämligen här att det här var innan det att Bibeln hade förvanskats, förändrats. Dessa texter som fanns hos honom var mer genuina, mer äkta, mer pålitliga. Och därför visste han, det stod i de texterna, han hade skrivit att det skulle komma en till profet. Så han visste direkt när profeten Muhammed kom alaihissalam att det här var den profeten Allah hade berättat om i Al-Injil. Som Allah också nämner i Koranen, att Isa alaihissalam gav en bushra, glada nyheter, att det skulle komma en profet efter honom, ismuhu Ahmed, som heter Ahmed. Den här versen finns inte kvar i dagens Bibel, den är borta. Men den fanns i tidigare, yani de mer genuina och äkta biblarna som var i sitt originalskick. Så Warqa bin Nawfal fick då höra på profetens berättelse alaihissalam. Så sa han att den som kom till dig var en namus. Och namus betyder sahib sir, yani den som är dold eller den som kommer med hemligheter. Det vill säga Jibril alaihi salatu wassalam. Och han sa att det här är en namus som kom till Musa. Det här är samma profet som kom till, eller samma ängel som kom till tidigare profeten. Jibril alaihi salatu wassalam. Och sen så säger Warqa de här mycket, mycket starka orden som vi ska avrunda med. Som faktiskt är en otrolig tankeställare. Han sa, jag önskar att jag vore ung. Jag önskar att jag levde den dagen ditt folk kommer att förvisa dig. Ja, ni landsdrivade ut från Mekka. Och då säger profeten alaihissalam, kommer mitt folk att förvisa mig eller fördriva mig? Och då så sa han, naam, så är det, ja. Ingen har kommit med det du har kommit med förutom att han odi, eller han fick motstånd. Han fick problem. Han fick motstånd och fiender. Och om jag lever den dagen så kommer jag att ge dig en sån seger. Nej. Så här, Warqa bin Nawfal visste att den som kommer med sanningen kommer att möta motstånd. Han kommer att få problem. Han kommer att förvisas. Han visste detta. För det här är någonting som finns i de tidigare skrifterna. وَمَا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ. Allah säger till profeten Muhammad alaihissalam att det som sägs till dig, det som sägs till dig är samma sak som sades till dem innan dig. Och om ni läser Koranen, Allah nämner 25 profeter, eller hur? I Koranen, ni finner att folket var inte mottagliga. Allah säger att de flesta människor hatar sanningen. De fick motstånd. Allah nämner att profeter dödades. يَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَ. De dödade profeter. Subhanallah. Profeter blev förföljda, blev slagna, blev fängslade och liknande. Varför? För att folk ogillar att någon kommer och rubbar på deras vardag, deras hawa, deras lustar. Och säger till dem att det här som ni gör är fel. När ni dyrkar andra än Allah, det är fel. När ni förnekar Allah, det är fel. När ni sätter upp medgudar vid Allahs sida, det är fel. När ni tillskriver Allah vad som inte är till Allah som barn och döttrar och liknande, så är det fel. Så folk gillar inte såna här saker. Ni får inte göra zina, ni får inte dricka, ni får inte stjäla, ni får inte fuska, ni måste inte ljuga. Folk tycker inte om det. Folk vill leva ett liv i synd, ett liv långt borta från Allah, följa shaitans väg, sina lustar och sina begär. Och därför blir de arga när någon kommer och säger åt dem att det är fel. Och sätter sig upp mot den personen. Och det blir motstånd, det blir konflikter. Och ibland är det fysiskt. Att man kanske till och med tar med vapen eller försöker döda och så vidare. Och det hände. Profeten Muhammed Ali satt och salam 13 år i Mekka. Och massor med människor blev muslimer, eller hur? Fullt med folk blev muslimer. Folk väcktes. Ja, det blev en opinion, alltså vad säger man, det blev en folk som vände sig emot avgudadyrkan. Islam blev väldigt stark. Tills kuffar ville döda profeten Muhammed Ali satt och salam. Den natten han flydde. De kom till hans hus för att döda honom. Den människa som de kallade för Sadiq al-Amin, den pålitliga. De till och med lämnade sin amana hemma hos honom. De visste att han var en riktig profet. Men, subhanallah, hur shaitan lurade människorna. Så han nämner här att alla som kommer med sanningen kommer att få motstånd. Och om jag var ung och stark så skulle jag stötta dig. Jag skulle stå vid din sida. Och här vill jag nämna en till sak. Även vi idag, varje troende på jorden som representerar en korrekt förståelse av islam, följer Koranen och sunnan så som den förstod av sahaba radiyallahu anhu, den rena, ortodoxa, traditionella islam, den islam som Allah azza wa jalla uppenbarade. Följer man den och säger åt andra att följa den och säger åt andra att dessa innovationer, dessa ideologier, denna sekterism som ni har hittat på hör inte hemma i islam, gå tillbaka till den rena islam. Wallahi, ni kommer att möta motstånd. Labud. Måste. Och möter man inte motstånd, aldrig någonsin, då är det någonting fel. Då är det någonting fel på din da'wa. Eller hur? Om alla människor står och klappar händer och säger tack så mycket, det här är rätt. Har det hänt? Kommer det hända? Nej. Och därför finner man att vissa muslimer är väldigt konflikträdda. Och de är beredda att urvattna religionen. Kompromissa med religionen. Att vara alla till mötes. Och att lägga religionen åt sidan för att göra andra nöjda. Och det här är fel. Det är inte den inställningen man ska ha. Utan inställningen är att sprida allas religion. Kalla folket till sanningen. Kalla folket till la ilaha illallah, till tawhid. Meningen med livet. Eller hur? Man kan inte förvänta sig att alla ska bli nöjda och alla ska tycka om det. Och det här är inte heller ett mål som Allah har sagt att vi ska eftersträva. Det står ingenstans i islam, gör alla nöjda. Finns det någon sån text i Koranen och sunnan? Du ska göra alla nöjda. Finns det? Nej. Det är ett mål som skulle vara omöjligt att leva upp till. Men finns det i islam, gör alla nöjd? Finns det? Ja, det finns massor med bevis på detta. Waridwanu min Allahi akbar. Allahs välbehag. Det är det som är det stora. Det är det som är målet vi alla ska eftersträva. Så motstånd kommer finnas. Och hur ska vi förhålla oss till de som sprider sanningen? Som varata. Att är vi starka, är vi unga, har vi möjligheten, ska vi stötta de som sprider sanningen. Vi ska stå vid deras sida och vi ska försvara dem. Eller hur? Han hade den rätta inställningen, varata. Att man ska vara en person som ger seger till sunna. En person som står upp för sanningen. Och som står med folket av sanningen. Även om du får alla emot dig. Även om du förvisas från din by eller stad. Från ditt folk. Du stöts ut. Du fängslas. Du torteras. Så stå ändå upp för sanningen. Lämna aldrig sanningen. Vad som än händer. Och sen så dog Waraqa kort därpå. Vissa av de lärda säger att Waraqa var den första mannen som blev muslim. Och denna hadith är ett bevis på detta. Khadija var den första personen, vilket är uppenbart från hadithen. Och Waraqa var den första mannen som blev muslim. Taib. Men har vi inte hört att Abu Bakr var den första mannen som blev muslim? Det har vi ofta hört, eller hur? Och då säger de att han var den första mannen som blev muslim efter det att profeten Ali sallallahu alaihi blev ett sändebud. Efter att han blev rasul. Här blev han nabi. Han blev en profet. Nubbi. När han blev en profet, en nabi. Och med Ya ayyuhal muddathir kum fa'andhir, så blev han ett sändebud. Och då var den första personen som accepterade islam Abu Bakr radiyallahu anhu. Taib. Så Waraqa var den första personen som accepterade, eller första mannen som accepterade islam. Och därför finns det också en autentisk hadith i Mustadrak al-Hakim där profeten alaihi salam säger: "La tasubbu Waraqa bin Nawfal." Yani, säg inte någonting kränkande eller nedlåtande om Varaka. För jag såg honom i ett paradis. Eller två paradis. Taib och hadithen är sahih. Och han kan inte vara i Jannah om han inte var troende. Yani, profeten a.s. fick se honom i drömmen i paradiset. Och en annan hadith, jag såg honom med vita kläder. Yani, det är ett gott tecken. Och så sa han, skulle han ha svarta kläder skulle det vara ett dåligt tecken. Kläder i drömmen symboliserar en persons iman. Så vita, rena, långa kläder symboliserar en stark tro. Och Waraqa, han var då bland de troende. Radiyallahu anhum, ajma'in. Och sen så sa man i hadithen att uppenbarelsen sen då pausades. Och det kommer vi inshallah prata om i nästa vecka. Och då kommer vi också bi idhnillahi ta'ala gå igenom den mäktiga hadithen. Hadith Hiraqal, hur ser vi hinder den inshallah ta'ala. Nästa vecka. Väldigt, väldigt mäktig hadith. Om den kungen, bysantiska kungen som var kristen. Och hade otroligt mycket kunskap och förstod att profeten Muhammad a.s. var en sann profet. Och vi avrundar därför idag. Wallahu ta'ala alam. Och sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.
Jag vet inte.
Det finns inget autentiskt. Jag vet inte. Så jag kan sommar. Ja, lärde jag. Vissa saker är daif. Alltså man måste kolla att de är autentiska. Förstår du? Som till exempel att uppenbarelsen stannade 6 månader. Den är daif. Det stämmer inte. Eller att profeten blev så ledsen att han försökte ta självmord. Stämmer inte heller. Det är inte autentiskt. Förstår du? En fråga här. Vilken lärd var det som sa att det är wajib för en muslim att samla kunskap och att om detta inte görs så syndar man? Vad heter den lärda? Han heter Muhammad ibn Abdullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Det var han som sa talab al-ilm faridatun ala kulli muslim. Att söka kunskap är en plikt för varje muslim. Faridatun. Och om man inte gör en farida, man inte gör en plikt, så syndar man. Och därför nämner ulama att det är farb العين بفرض العين يعني ده أنا individual plikt för varje person att lära sig det som berör honom eller henne. يعني man måste lära sig aqida, tawhid, واجب. Man måste lära sig al-wudu. Man måste lära sig as-salah. När Ramadan kommer och man ska fasta måste man lära sig hur man fastar. Har man pengar eller handel måste man lära sig hur man betalar zakat. Den dagen man ska åka på hajj eller umra måste man lära sig hur man åker på hajj och umra och så vidare. Det är obligatoriskt. Så att man inte dyrkar Allah baserat på okunskap.
Folk säger att det är olika åsikter att gå i jamaat-tabligh. Och vad är domen gällande detta?
Brodern frågar om man kan gå med jamaat tabligh och finns det olika åsikter i frågan? Alltså du måste gå tillbaka till grunden. Vi muslimer följer Koranen och Sunna, eller hur? Koranen och Sunna. Taib, står det i Koranen och Sunna att man ska vara med jamaat tabligh? Finns det någon aya i Koranen? Man ska vara med jamaat tabligh som grundades i Indien för 70 år sedan. Finns det någon hadith? Det finns inte. Det finns däremot texter, hadith som tyder på att det är haram att göra sekter i islam. En jamaat, hizbiyat, en sekter, ideologier. Hizbiyat. Kullu hizbin bima ladayhim farihun. Alltså varje grupp, sekteristiska grupper. Och profeten a.s. sa att min umma kommer splittras i 73 grupper. Alla är i elden förutom en. Och då sa man, vilka är de med Rasulullah? Han sa, de som är på det som jag och min sunna, mina sahaba är på idag. Och han sa, den av er som lever kommer att se mycket ikhtilaf. Den som då gör det ska den tiden hålla fast vid min sunna och sunnan av al-khulafa ar-rashidin. Och så vidare. Det finns många, många bevis. Så att vi muslimer behöver inga grupper. Vi behöver inga sekter. Förstår du? Om någon har en grupp eller sekt, det är fel. Alltså, alla grupper och sekter. Det spelar ingen roll om det är Ikhwan Muslimin, det är sufism, det är Hizb ut-Tahrir, det är Ikhwan Muslimin, vad sa vi mer, Jama'at Takfir, Mu'tazila al-Ashaira. Grupper och sekter hör inte hemma i islam. Utan vi muslimer ska gå tillbaka till Koranen och Sunna, så som den förstods av Sahaba radiyallahu anhu. Det är det som är den rätta islam. Hänger du med? Och Sahaba, de var inte Jama'at Tabligh. Och därför är det en bid'ah, en innovation att göra en grupp. Förstår du? Och de säger, de baserar den här hela jama'an på en dröm. Vad heter han? Mohammed Elias. Han fick en dröm. Han sa, jag såg profeten i drömmen. Han sa till mig, jag ska göra den här gruppen. Du kan inte basera sådana här stora beslut på en dröm i islam. Och sen, att de också gör fel da'wah. Taib. När man gör da'wah, man ska kalla folk till la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, till ett tawhid, eller hur? وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا يَعْبُدُ اللَّهُ وَاجْتَنِبُ الطَّاغُوتَ. Alla profeter som kom, de varnade för shirk och kallade till tawhid. Alla profeter, utan undantag, kallade till la ilaha illallah, till ett tawhid, att endast styrka Allah, och varnade för shirk. Hur kommer det sig att Jama'at Tabligh i Indien och i Bangladesh, där de är som starkast, varnar inte för shirk? Folk ber till gravar. Folk gör tawaf runt gravar. Folk bygger moskéer över gravar i deras länder. Varför ska de komma till Sverige och plinga på dörren? Gå till era länder och säg till folk, det här är shirk. Det här är kuffer. Varför gör de inte det för? Du ska säga till folk, komma till Sverige och säga till folk att använda miswak med ditt eget folk med shirk. Är det rätt da'wa? Är det hikma i da'wa? Är det det? Kommer du få hasanat om du använder miswak men du gör shirk? Ja? Nej, du är kyrk, du är inte ens muslim. Förstår ni? Så att det är jätteviktigt att da'wa ska vara till det som är rätt. Kalla folk till tawhid, inte bara tro på Allah utan endast dyrka Allah. Jama'at Tabligh, jag vet. De kommer och de säger, vi måste tro på Allah, vi måste ha yaqin, vi måste tro på la ilaha illallah. Så de talar bara om att tro på Allah. Allah är skaparen, Allah så. Men de talar inte om att endast dyrka Allah. Att inte göra kyrk, förstår du? Så det är jätteviktigt. Man måste varna för bid'a. Och sen en till sak. Jama'at Tabligh, de säger att de går ut 40 dagar. De kallar folk till islam. De kallar folk till sig själva. Jag vet. När jag var ny muslim, jag gick med dem. Jag vet, ingen kan komma och säga någonting annat. Och jag har sett dem i moskén. Och jag har sett deras hat mot alla som inte är med dem. De går till folk och säger, kom till moskén efter Maghrib. Vi har bayan, vi ska prata. Han pratar sina 7 punkter. Det är också en bid'a att bara prata om de här 7 punkterna. Eller 6 punkter. Och sen så tar han upp ett block och vad säger han för någonting? Vem är redo att gå? Är ni vad allting handlar om? Gå med oss. 3 dagar, eller vad är det, 4 dagar i månaden? 4 månader och hit och dit, 4 månader i livet och sådär. Allting handlar om att de kallar till sig själva. Förstår du? Och islam, vi kallar inte till oss själva. Vad säger Allah subhanahu wa ta'ala? Kul hadhihi sabili, ad'u ila Allah. Jag kallar till Allah. Vi kallar inte till oss själva. Om du kommer hit och lär dig islam, du följer mig, inte följer mig, jag bryr mig inte. Förstår du? Du ska inte följa mig, du ska följa Allah, du ska följa profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eller hur? Om jag säger till dig, du måste följa mig, gå härifrån. Då jag har fel, förstår du? Islam, du ska inte följa mig eller honom, du ska följa profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eller hur? Det är honom du ska följa. Så om någon grupp kommer och säger, du ska vara med oss, det är fel. Om någon grupp kommer och säger, du ska följa sanningen, det är rätt. Ahlul sunnah wa jama'at, du ska följa sanningen, det är rätt. Men du måste vara med oss, det blir fel. Och vad jag har märkt från dem, och därför jag säger hizbiya, de har den här sekterismen, det är att de, om du inte är med dem, de gillar inte det. Om du säger till dem, det här är fel, det här är bid'a, de kommer att vara väldigt emot det. Och jag vet, jag var i Uppsala moskén, jag gjorde dars i 10 år, de var där, aldrig de kommer på min lektion, aldrig någonsin. Om någon kommer, de kommer att viska i örat, personen går därifrån. Ja, ni får inte sitta med de som inte är med oss och du får inte ta kunskap från de som inte är med oss. Bara ta kunskap från våra ulema. Du kanske känner igen det här.
Ja.
Och sen de läser alltid samma bok. Fadail al-Amal. Den boken är full med kedib. Lugner mot profeten Muhammad s.a.w. Lugner. Inte svag hadith. Kedib. Lugner. Förstår du? Sagor. sagor, påhittade saker. Och du vet att det blir också när de pratar, de berättar en massa sagor. Så att i alla fall, alla är hedihim, alla är vägledare. Vi hoppas för dem att de följer rätt väg. Men islam, alla ska göra da'wa. Och de säger till dig, du måste göra da'wa, säger alhamdulillah, jag ska göra da'wa. Men jag behöver inte vara med i en grupp för att göra da'wa. Eller hur? Du gör da'wa på skolan, du gör da'wa på jobbet, du gör da'wa till dina kompisar. Jag gör dars, jag gör da'wa på mitt sätt. Alla gör da'wa på sitt sätt. Da'wa är inte att gå 40 dagar, eller 4 dagar, eller 3 dagar och knacka dörr efter asr. Det är inte da'wa. Da'wa är mycket större än så. Det finns många sätt att göra da'wa på, förstår du? Och att man också innan man gör da'wa har kunskap. Ja? Den här versen jag sa, ud'u ala basira, man kallar till Allah med insikt, med kunskap. Om någon är jahel, hur ska han gå och kalla till Allah? När jag gick med dem, jag var ny muslim några veckor. Han säger till mig, stå upp och håll bägen, prata. Khutba, jag ska hålla khutba, jag kan inte ens prata, jag vet ingenting. Inte en ayah från Koranen. Hur ska jag kalla folk till islam? Förstår
du? Den första hadisen som du nämnde,
Iqra, precis, kunskap.
Nej.
Innam al-amalu binniyat. Ja, precis. Alla vägledare, alla ehdihim. Många vet inte. De går med dem, de är okunniga. Men ideologin är fel. Att vara med i en sekt, en grupp är fel. Okej? Okay? Och vi alla, vi avrundar för idag och ses inshallah på söndag. Wassalamu alaikum.